Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hamnar någon i min situation, såklart så vill jag att de ska välja Sverige. För att, jag vet inte hur jag ska förklara det. Man vill ju fortfarande Sveriges framgång. Och jag tycker och vet om att det finns väldigt många bra spelare här med utländsk bakgrund. Och såklart vill jag att de ska hjälpa Sverige till framgång. Istället för att göra ett sånt beslut som jag gör fast. Jag säger inte att jag ångrar eller hade valt något annat.
Östersund spelar ju fotboll som gör att man häpnar.
Östersunds klättring in i svensk fotbolls finrum har gått snabbt och väckt stor uppmärksamhet. På senare tiden har klubben dock mest fått rubriker för annat än det rent sportsliga. Men innanför de kritade linjerna är det alltjämt en skåning som får det mesta av strålkastarljuset i allsvenskans nordligast belägna lag. Saman Ghoddos är Malmökillen som länge förbisågs av de flesta andra klubbar på sin långa väg mot toppen, bland annat av Malmö FF. Ålder?
24.
Bor?
Östersund.
Familj?
Mamma, pappa, storebror.
Utbildning?
Hälsa, idrott.
Lön?
Kan vi ta en annan gång?
Okej. Okay. Bil?
Mercedes just nu.
Hobby?
Serier på TV.
Språk?
Persiska, engelska, svenska.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Jag vill inte säga det, men Messi. Innan Zidane.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Upplevelse. Det är väldigt svåra frågor då. En rundtur jag gjorde med mitt gamla fotbollslag till Arsenal.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Det är att ta oss vidare tillsammans till Europa League.
Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket favoritlag har du i fotboll och varför?
Mitt favoritlag är Real Madrid. För min första goal-tidning då var det Real Madrid-sida och då var det handlade mycket om Raul. Så han blev min favoritspelare och Real Madrid mitt favoritlag.
Vad är det du hör mest på planen när de motståndarna försöker psyka dig?
Inte så mycket. Nej. Faktiskt inte någonting speciellt.
Vem är den bästa du har spelat med och emot?
Mot, då måste det vara någon i Europa League och det är nog Özil. Bästa jag spelat med. Måste säga Charbel Touma.
Vad har du tränat mest på i karriären?
Tränat mest på skott.
Har du något snyggt mål du tar fram på YouTube för att bli på gott humör?
Nej, faktiskt inte, men det finns flera stycken.
Vad var du bäst på i skolan om vi struntar i gymnastik?
bäst. Jag gillar matte faktiskt, men bäst måste jag nog varit i geografi.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Vilket uttryck? Vad händer eller chilla?
Du får 10 miljoner kronor. Vad gör du?
Ge det till föräldrarna.
Vad gör dig rädd?
Ormar och typ hamstrar, råttor och sånt.
När var du lycklig senast?
Jag är lycklig hela tiden faktiskt.
Vilket köp ångrar du?
Alla dyra köp.
Du kom ju från Malmö och ändå så har du inte representerat Malmö FF. Hur kommer det sig att de aldrig snappade upp dig med tanke på allt du visat sen?
Nej, jag visar väl kanske inte tillräckligt mycket med potential när jag var ung ålder. Fast jag själv tycker att jag var jätteduktig och alla dessa talang och dessa uttrycktes runt om mig. Men jag spelade för en bra klubb. När man väl tänker efter så var det ett bra steg att spela division 1 när jag var 15 år. Tills jag var, jag vet inte, 18-19 kanske.
Och du spelade för LB07?
Ja, exakt. Så jag fick ändå bra med speltid i A-laget och det tycker jag är väldigt viktigt. Kanske istället för spela i en allsvensk klubb och kanske bara vara juniorerna eller U21. För jag tycker det är en väldigt stor skillnad på att spela U21-fotboll och A-lagsfotboll. Och kanske ifall jag var i MFF kanske jag hade bara fått spela U21 eller juniorfotboll. Så jag tycker att jag gjorde ett bra val. Som,
men du var där och provspelade i Malmö FF en eller två gånger?
Två gånger.
Hur gick det då?
Det gick ändå bra, ganska bra faktiskt. Fast de sökte ju yttrar. Och då var jag typ en innermittfältare, offensiv mittfältare. Så jag tror hur bra den gick på träningen och på matchen så var det inte mig de sökte efter. Utan det var en ytter som skulle ersätta Jimmy Durmas, tror jag.
Och då? Men det är så här i efterhand känns det ju ändå som att du hade kunnat fylla den rollen med tanke på hur du flyter runt både i Östersund och i Iran.
Exakt. Nej, men jag tycker att jag har en bra fri roll där jag spelar just nu.
Och du gick ju sen till Trelleborgs FF, men inte heller där lyfte det. Varför det?
Nej, där hade jag faktiskt mitt sämsta år, men kanske bästa erfarenhet från det jag fick. Tyvärr så kom jag till en klubb där jag inte trivdes så bra.
Varför det?
Jag vet faktiskt inte. Det var väl så mycket utöver fotbollen också som kanske var lite dåligt. Det var då jag började jobba.
Ja, vadå? Telefonsäljare, det är ju välkänt när du fick sluta för att du inte sålde bra nog.
Exakt, så det var jobbet och det gick inte så bra på jobbet. Samtidigt så gick det inte bra med fotbollen heller. Det är mycket som spelar mycket, alltså, som hade en stor roll som inte gick så bra.
Hur nära var du att du gav upp?
Väldigt nära. För jag skrev ett ettårskontrakt med Trelleborg. Och just i slutet så skadade jag knät också. Och de ville förlänga, men de väntade på vad det kom för resultat. Och sjukgymnasterna sa att det är korsbandsskada. Så gjorde jag MR-röntgen och då visade bara att det var en blödning i knät. Så de ville förlänga då. Men jag var inte nöjd med den lönen jag skulle få. Så då ville inte jag spela för Trelleborg. Så jag bad min bror och min gamla tränare att hitta vilken klubb som helst. Vad den var. Så de mejlade alla allsvenska klubbar. Superettan klubbar.
Ja, division 1-klubbar. Jag vet till och med Elias BK och Kristianstad tackade nej.
Ja, och det var för att de tackade nej till en provträning. Så då sa jag till en nära vän som bor i Stockholm att hjälpa mig också. Och då fixade han en provträning till Syrianska.
Ja, för att de hade sålt Anders Båt till Gävle. Det är exakt. Det som öppnar.
Exakt. Och då fick jag en chans en vecka. Och efter första dagen eller andra dagen så fick jag en kontraktsförslag.
Hur känner man då när man åker upp till Syrianska och man vet att man ska provträna på något sätt, ens framtid hänger på det?
Nej, men just då tror jag du kände det, alltså nu eller ingenting. Antingen är det Superettan eller så får jag spela Division 3.
Hur gick du in på den träningen?
Ja, men då gick jag in med hela hjärtat och då kom jag in i en kvadrat med Lulu Chanku, Charbel Thoma och några Robert Massi också. Och då, jag hade redan i huvudet, det är nu eller ingenting. Så det gjorde en riktigt bra träning och tunnla höger och vänster. Så det gick bra.
Och efter det gav de dig ett kontrakt?
Ja.
Och efter, det gick ju bra i Syrianska när ni spelade i Superettan och det blev fler klubbar som intresserade sig. Hur kom det sig att du valde Östersund som ändå var rätt okänd?
Ja, det var ju snack om AIK och Elfsborg då också, samtidigt som det var med Östersund. Men mina agenter tjatade så mycket på Östersund och jag tänkte, kan jag inte bättre än det? Och då fick jag ett samtal samtidigt från Graham. Och
att du kände egentligen att Östersund var ett nerköp? Att
ja, liksom exakt. För jag var också, jag flög lite med mitt huvud att jag tänkte jag var mycket bättre än det. Men Graham ringde mig och han sa heller inte att jag kommer starta. Utan han övertalade på sitt sätt och det räckte för mig.
Och om du ser när du kommer dit, vilka är det som har trott på dig under resans gång? För du pratar ju om att liksom du inte får det där riktiga lyftet. Vilka är det som har stöttat och trott på dig?
Familjen har såklart alltid trott på mig. Vännerna också, mina närmsta vänner. Sen så mina agenter såklart. De har alltid trott på mig.
Men hade du agent även när du spelade i Trelleborg och LB 07?
Då hade jag någon annan agent och det var inte så bra.
Utan det är mer senare. Men jag tänker liksom under de tunga åren så då hade du ändå folk som trodde på dig.
Ja, fast de kanske inte trodde på mig lika mycket utan de trodde på mig.
Zlatan säger ju ofta det och även en del andra med utländsk bakgrund att man behöver göra mycket mer än någon med mer svensk bakgrund. Känner du så?
Kanske ibland, ja.
Hur har det yttrat sig?
Det är lite svårt att säga, men inte i Östersund, absolut inte. Men i klubbarna innan kanske, då har det varit absolut så.
Om du ser tillbaka till Östersund så har det ju varit några makalösa år med cuptitel, Europa League och så. Kunde man ens föreställa sig det att de visioner som klubben hade och Graham Potter kommunicerade att de verkligen skulle nå det?
Jag tror nästan varje dag så blir vi hjärntvättade av Kinberg och Graham att vi kan vinna vilken match som helst. Och dag in, dag ut, visa klipp hur bra vi är, hur dåliga vi är, vad vi är dåliga på, vad vi är bra på. Visa klipp på inte ens motståndare, på Leicester, hur de spelar och hur de försvarar. Att vi kan försvara och spela på samma sätt som alla andra. Och dag in dag ut får det i huvudet, då tror jag att du får en inställning att du kan klara av vad som helst.
För det är ju inte bara det att ni har gjort bra resultat, ni har även spelat en i perioden fantastisk fotboll. Hur har man fått modet till det?
Nej, men det är väl från alla träningar, det är där det börjar. Sen kommer du ut på match och fast man förlorar så ska man nu tro på sin idé. Varför? För att det är vägvinnande. Att ha du boll då skapar du målchanser och skapar du målchanser så förhoppningsvis så gör du mål. Har du bollen så är det svårare för motståndarna att göra mål också. Och det är väl det vi tror på är vägvinnande och det är väl det vi tror på att ska vinna oss matcher.
Vad är det Graham Potter har som gör att han lyckas med det här?
Han har väl förmågan att övertala och verkligen bevisa vad man klarar av och vad man inte klarar av. Och att inställningen gör så mycket att tror du på det så kan du klara av det.
Många har ju på något sätt sneglat mot Östersund och sagt att ja, men de betalar mycket högre löner än vad man tror och mycket liksom att det är inte kultursatsningen i sin sak. Har det varit så?
Jag tror de betalar sämre än vad man tror. När jag såg genomsnitt i Allsvenskan då är vi långt under det. Så absolut inte det.
Om man ser till att ni är så många spelare som har, du har haft lite knackigt, Ken Sema har haft lite knackigt, Broan Nour har haft lite knackigt innan man kommit upp. Vad är det som gör att de lyckas få er att växa och blomma upp?
Först och främst är det ju självförtroende. Det betyder så mycket för oss fotbollsspelare att ha bra med självförtroende och riktigt mycket självförtroende och få det här från tränaren. Och det är det man får hela tiden från Graham och ledarstaben. Så, och då gör det att du tror du kan klara av vissa saker som du inte annars tror på. Samtidigt som då var, i, när jag var i Trelleborg, då var det mycket, kanske dribbla inte så mycket utan slå inlägg på någon anfallare. Samma på en träning, dribbla inte för mycket. Och när jag kom till Östersund, då var det dribbla hur mycket du vill, tappa bollen flera gånger, kom förbi din gubbe bara, slå något snett bak, då vi kanske skapar någon målchans. Så det är lite svårt att förklara hur Graham tänker och hur alla andra tänker, men det han har gjort för mig är allting faktiskt. Han har lyft mig som människa och fotbollsspelare.
Ja, för han, åtminstone när man träffar honom så ger han ju ett väldigt liksom mänskligt intryck och så. Samtidigt så hör man ju att han kan bli väldigt arg på er också. Yeah. Att det är ju inte bara den trevliga, snälla Graham som kommer att träffa oss journalister.
Nej, såklart. Om han litar på dig och du inte ger det tillbaka, då kan han bli arg.
Om du ser tillbaka på dina år, finns det något moment som sticker ut? Är det cup-titeln eller är det när ni går vidare i Europa League? Eller vad är det som sticker ut där du känner att wow, där hände någonting?
Det måste vara allsvenska premiären när vi spelade 1-1 mot Hammarby och vi tog Sverige med storm hur vi spelade. Det kan nog ha varit början på allting, sen cup-titeln i Europa League, men det kommer ju alltid i efterhand. Men jag tror den starten var väldigt viktig för oss. Och det är väl den grunden vi har byggt på.
Det här har ju varit genomgående. Varje år har ni en kultursatsning som ju en del nu i efterhand menar liksom att ja, men vi har skrivit om kultursatsning, vi har inte belyst andra saker. Hur har du upplevt kultursatsningen?
Väldigt viktig. Det får en att tänka på något annat. Och många säger att det är skitsnack det här med att man ska komma ut ur sina obekväma zoner, men det hjälper ju. Och det är väl en stor del av att du ska träna din hjärna, att det du tror, det du är lite obekväm med att göra, att stå och sjunga på scen framför 2000 folk, ifall du kan göra det, då kan du göra saker på fotbollsplanen som du inte tror du klarar av. Så jag tror de här kultursatsningarna gör, tränar hjärnan lite.
Vad har varit jobbigast?
Jobbigast.
Ja, eller vad har varit mest utmanande för dig i form av kultursatsning?
Det måste varit första året. Då jag var helt ny och helt plötsligt efter träningarna, när man är lite trött och vill sova, att man ska gå på en två timmars uppgift om att sjunga och dansa. Så det kanske var det jobbigaste.
Var det en sån känsla av att ni tittade på varandra och undrar liksom, vad fan är det här?
Vi nya kanske gjorde det, men de som har redan varit med om det innan, de tyckte väl det var hur kul som helst och att det var roligt.
Och även gjort en HBTQ-certifiering, vad betyder det? Betyder det någonting att man gör en klubb och att man pratar om sådana frågor som spelare?
Ja, det visar väl bara att vi är utbildade och vi vet vad som är rätt och fel och att man ska acceptera människan och inte riktigt döma personen. Så ja, det är inget fel med det.
Det finns ju en del som menar att liksom, jo, men man har gjort kultursatsning och sånt för att liksom dölja andra grejer som har skett i klubben. Förstår du vad jag menar att liksom kring det som har kommit upp kring Daniel Kindberg nu, att han var anhållen och så? Mm. Hur ser du på den kritiken?
Ja, det är väl skitsnack. Att vi har gjort HBTQ-certifiering för att dölja det han har gjort. Ja. Nej, det tror jag bara skitsnack.
Under de här åren när ni har tagit allsvenskan, jag menar, ni gick starkt som nykomlingar och ni vann cupen och nådde långt i Europa och så. Rätt många andra klubbars supportrar har ju på något sätt varit negativa. Har ni känt av det?
Nej, absolut inte. Jag tycker bara att de har varit positiva. Flera supportrar från andra motståndare har skrivit till mig jättefina meddelande att de verkligen tror på oss, att de verkligen unnar oss framgång. Och jag tror inte jag har sett eller fått en enda negativ kommentar om det.
Hur reagerade du när Daniel Kindberg plötsligt var anhållen?
Såklart är det ju tråkigt. Eftersom den människan jag känner, det är som en storebror typ, en andra far. Han ger mig råd och hjälper mig med allting. Såklart är det tråkigt att han är misstänkt för såna här grejer, men jag litar och tror på honom tills han verkligen har blivit dömd för det.
Hur fick ni reda på det? För det var ju ändå lite kaotiskt.
Någon ringde mig och berättade om det när jag typ hade precis vaknat, så jag hade ingen koll på det.
Vilken information fick ni av klubben?
Det minns jag inte riktigt. Det var väl bara att han har blivit anhållen och misstänkt för det här ekobrottet som det står om.
Det Hur noga följer du lokaltidningen?
Inte så noga.
Varför är ni i krig med lokaltidningen?
Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har faktiskt ingen aning. Det är väl, ÖFK vill väl inte att de ska skriva om vissa saker som de skriver.
Du sa när vi pratades inför det här poddavsnittet att, kring VM och att du skulle åka iväg, att du hade pratat med Kimberg och att han är fortfarande en del av klubben trots att han har tagit en timeout.
Ja, men det kommer han alltid att vara. Han är Östersund.
Han är Östersunds fotbollsklubb?
Han är Östersunds fotbollsklubb, ja.
Så att de som säger att han inte är det, de har fel?
Nej, de har helt fel. Han är hela staden också.
Är det så alltså?
Ja.
Ja, men är det bra eller dåligt? För han har ju känt som han har kört klubben på egen hand. Väldigt liten styrelse, väldigt makt. Har stor makt.
Ja, men det har väl gått bra. Så jo. Jag tycker bara att han ska fortsätta med det. Och jag tycker det han gör för klubben och för staden är enormt bra. Och jag tycker alla i Östersund borde vara väldigt stolta över honom. Och det är det vi spelare är. Så mycket som han hjälper oss och klubben.
Så hur var reaktionerna i omklädningsrummet? För jag menar, det är klart att ni snackar om det. Om min chef hade blivit anhållen, så det är klart att jag hade pratat om det. Vad sa ni till varandra?
Klart man blir lite orolig, för han hjälper oss så mycket. Och då tänker man, ifall han blir anhållen och dömd för det han har gjort, och kanske de här bra sakerna som vi får på grund av honom kanske kommer att sluta med. Klart man var orolig över det, men sen så litar vi på honom och vi litar på honom tills han blir dömd.
Hur har ni träffat honom? Har han kommit och snackat med er och förklarat läget?
Ja, det har han gjort. Han satt ett möte efter en frukost och verkligen berättade vad som har hänt, varför det har hänt och inget mer med det.
Hur mycket frågor hade ni?
Ja, ingenting, eftersom vi inte riktigt förstår oss på det som har hänt.
Om du ser det som har skett, så på något sätt har ju bilden av Östersunds fotbollsklubb lite förändrats av det. Jag menar, mer negativa rubriker och så. Hur tror du det? Tror du att det går putsa bort, eller tror du att det alltid kommer vara kvar?
Nej, men nu tror jag också att eftersom de här framgångarna vi har haft och sen kommer det ut det som har hänt om Kindberg, så vill många ha en anledning till varför det har gått så bra, och att det är på grund av att föreningen styrs på ett smutsigt sätt, och vill man ta undan de framgångarna vi har haft, för många nu är lite kanske avundsjuka. Så därför tror jag att på grund av avundsjukan så vill man smutskasta det på det sättet.
Vad tror du händer? Vilka stannar i sommar? För jag menar, jag inser att man ändå börjar titta lite oroligt. Vad kan hända? Ni som spelar, ni är ju attraktiva efter Europa League och så. Vad händer, tror du?
Nej, men jag tror väl de som presterar kommer kanske försvinna till sommaren. Men sen är det också upp till Graham, Kyle och Kindberg. Vad de tycker är rätt bud och vad de tycker är rätt för klubben att göra.
Vad är din bild? Tror du att Graham Potter stannar? Alla tror ju att han ska dra nu.
Ja, han har gjort det så bra de här två åren. Utan alla åren han har varit just som han har gjort riktigt bra. Såklart är det som samma med spelarna. Gör det bra så kommer det komma rykten.
Vad säger han till er?
Inte så mycket. Han säger ingenting.
Går du inte fram till Graham och säger, drar du nu? Tar du Swansea?
Inte så kanske, men klart vi skojade med honom. Så här, dit han ska gå, vi följer med. Men han har ju samma svar till oss och till alla andra, att han har skrivit ett nytt kontrakt och han ska stanna.
Du är ju ryktenas man, men ändå förlängde du kontraktet i vintras trots att du hade ett par år kvar. Hur kom det sig?
Det var då jag fick ett bud från Celta Vigo. Och Kimberg tackade nej till det, och han ville ge mig ett nytt kontrakt som tack, och det vill jag tacka honom med att skriva, för det de har gjort för mig. Så det blev en win-win situation.
I det kontraktet fick du mycket högre lön, eller fick du en signbonus, eller fick du en klausul att komma ut?
Nej, jag fick faktiskt ingen klausul, men jag fick en bättre lön.
Mycket bättre?
Lite bättre, ja.
Så nu är du inte på den Östersunds nedre halvan i Allsvenskan?
Nej, nu är jag kanske på det här medlet i Allsvenskan.
Men om du ser att det sägs ju då att Celta Vigo bjöd 50 miljoner, om nu det stämmer vet man inte. Men hur förhåller du dig till en sån prislapp?
Vad sa du?
att det sades ju att Celta Vigo bjöd 50 miljoner för dig och han nobbade sammangård och så värd mycket mer. Hur förhåller du dig till att du är värd så mycket?
Man blir ju stolt såklart att för några år sedan så kostade jag 1 miljon och då vill ingen betala. Och nu är det ett lag som Celta Vigo, om det nu stämmer att de ville betala 50 miljoner. Så det är en väldigt stor skillnad och klart blir jag väldigt stor och det är en väldigt stor...
Men blir du inte arg att han inte släpper dig för 50 miljoner? Det var en kanonaffär och du skulle ju få ett kontrakt och en helt annan lön.
Såklart blir jag arg, men sen så såg vi så mycket fram emot det här som vi hade i Östersund. Det var 2 riktigt roliga matcher med Arsenal. Så det var vad jag än väljer kommer vara riktigt bra för mig.
Men i sommar så kommer du inte acceptera att de inte släpper dig?
Nej, det kommer absolut inte vara så, utan... Kommer det inte rätt klubb då stannar jag.
Vad är rätt klubb för dig?
Det har jag inte kunnat analysera just nu, utan när det väl kommer så får jag tänka på det lite bättre.
Hur många bud var det i vintras förutom Celta Vigo? För när man läste intervju med dig så sa du att det var 10-12 klubbar som var intresserade.
Ja, det var jag fick höra från Kinberg och mina agenter. Sen vilka det var vet jag
inte. Men är du inte intresserad själv?
Inte om det inte är konkret så som det var med Celta Vigo. Är det bara lite rykten om de här är intresserade och de här har lagt det här budet, då är jag inte så intresserad, nej.
Om du får ändå drömma lite, vilken liga tror du hade passat dig?
Passat mig? Min drömliga är ju såklart La Liga. För den här fotbollen och den här spelstilen som de spelar tror jag hade kunnat smälta in bra och passa in i. Men sen de här toppligorna, såklart hade jag velat spela i någon av dem.
Och om man väljer då en klubb, hur viktigt är det att man har liksom... För går man till en riktig toppklubb så kan det ju vara svårt att få speltid kontra en klubb som är lite mindre i någon av de större ligorna. Hur resonerar du där?
Klart så vill jag spela komma till ett lag där jag spelar. Och jag har sagt till mina agenter också att jag vill komma till ett lag där tränaren vill ha mig, inte sportchefen. Såklart tränarna blir ju kastade höger och vänster utomlands, men jag tycker att det är viktigt att tränaren vet vem jag är och att han vill ha mig. Sen att jag blir bänkad, det gör inget, men då vet jag att han har en plan för mig i alla fall.
Om man ser till VM, om du når dit så kan ju det vara ett stort skyltfönster. Är det så du har tänkt också när du valde att stanna i Östersund, att ja, det är Arsenal-matcherna och sen är det då kanske ett VM?
Mm, ja. Det var en av anledningarna, ja.
Hur förbereder man sig då inför ett VM när man har det trycket också?
Ja, det är väl att träna hårdare än vad man har gjort och verkligen fokusera nu på varje träning, varje match och verkligen kunna prestera. Sen har vi haft en lite trögare säsongsinledning, men nu i alla fall har det gått lite bättre. Men att verkligen... göra det man har gjort plus lite till för att kunna förbereda sig inför VM.
Om man ser till den tröga säsongen, vad tror du den beror på?
Väldigt mycket. Först och främst kan det bero på oss spelare. Att vi kanske flyger iväg lite på grund av framgångarna vi har haft. Sen att motståndarna vet hur vi spelar och kanske backar hem lite mer än vad de hade gjort med ett annat lag. Så det är mycket som spelar roll.
Och när det då gick lite trögare, och ni nämndes ju som på allsvenska upptaktsträffen, var det ni, Malmö FF och AIK som nämndes som guldfavoriter, och på något sätt både ni och Malmö FF har ju sagt att finns det en rädsla i dig att liksom sagan om Östersund, att den är slut?
Nej, det tror jag absolut inte. Det är så många bra spelare som kan få sitt genombrott när som helst. Vi har ju Hossam som börjar göra riktigt bra ifrån sig nu när han är tillbaka från sin skada. Sen har vi Frank, så väldigt många unga spelare som kan ha sitt genombrott och verkligen hjälpa Östersund att fortfarande eller hålla sig i toppen av allsvenskan och verkligen vara bra för Östersund.
Vad tror du är en rimlig säsong för Östersund med tanke på att ni har haft en trög start?
Nej, men det är också svårt att säga, för vinner du varje match då tror jag att du är topp 3. Så det är väldigt svårt. Men tar vi de här poängen vi ska göra på hemmaplan som vi har gjort innan. Kanske få med oss några poäng på bortaplan. Det är svårt att säga, men jag tycker från förra matchen mot AIK borta så tycker jag att vi har börjat komma igång in lite i alla fall.
Hur tuff var smällen när ni förlorade semifinalen i kuppen och på något sätt vägen till Europa i höst dog?
Det kan ha varit vändningen neråt för oss, för jag tycker ändå att vi spelade bra mot Malmö i semifinalen. Bara att vi inte lyckades göra mål. Sen efter det så gick det ju lite sämre. Och det kanske gick ut över den allsvenska premiären att det gick så dåligt då.
Om man ser till att, jag menar, hemma för dig i Malmö, och när man läser intervjuer att du är gärna hemma i Malmö och så, var, och du har till och med sagt i Sydsvenskan att du kunde tänka dig spela i Malmö FF framöver. Finns det en tanke att liksom komma hem och visa vad de missade?
Fast jag sa till dem i Sydsvenskan att efter utomland så ska jag komma till Malmö, Malmö stad. Sen att de skrev Malmö FF, det...
Så det var journalisternas fel?
Ja, jag tror det blev lite missförstånd där.
Så att Malmö FF inte ett aktuellt, helt enkelt?
Inte just nu i alla fall. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Med
Nej, det förstår jag. Men jag tänkte att efter du har varit utomlands, att komma hem och visa liksom Malmö FF vad de hade missat.
Det får jag väl tänka ut när jag väl har kommit tillbaks från utomlands.
För att man även där läste ju sig till att du var gärna hemma i Malmö, ni spelade innefotboll, det var lite andra spelare, Adal Rakip och liknande. Håller ni ihop lite så att spela fotboll? Och...
Ja, såklart. Det blir nästan varje vinter då det är inomhus. Får hålla igång på sitt sätt. Att inte bara vara ute och springa, utan man måste ändå känna på bollen lite. Då det blir ändå mycket inomhusfotboll.
Är man inte rädd att bli skadad?
Nej, kanske. Innan man kommer dit i inomhushallen så kanske man tänker på det. Så har en storbror som tjatar om det också. Men när man väl är där så vill man bara vinna. Då skiter man i vad som händer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Klots vänder upp den här gången, släpper ut mot Godos. Favoritposition Godos. Kan avsluta. 6-0 för Sverige. Saman Godos får göra mål också.
Jag känner att han skulle vara jättebra att få med den här gången. Han har kommit så långt nu. Så att jag skulle väldigt gärna vilja ha med Saman här, självklart.
Han var med på januari-turnén 2017 och gjorde mål i Sveriges 6-0-seger mot Slovakien. Många trodde då att det var den blågula landslagströjan som skulle gälla för Saman Godos istället för den vita som tillhör Iran. Men så blev det inte. När fotbolls-VM drar igång den 14 juni är sannolikheten stor att Godos finns med i Carlos Queiroz slutliga landslagstrupp för Iran. Även om han inte vill ropa hej riktigt än.
När vi träffas så är du ju på väg till Turkiet för att ladda upp inför VM med Iran. De har tagit ut 24 spelare. Vad är risken att du blir den 24 som får åka hem?
Ja, jag ska väl inte säga att risken är liten, utan man vet aldrig. Det känns speciellt att det är 24 när det är 23 som ska bli uttagna, men jag ska väl göra mitt. Jag ska inte göra mer eller mindre, utan jag får väl bara hoppas på att det räcker.
När får ni reda på vem som får åka vidare?
Jag har faktiskt ingen koll på, utan jag tror att alla kommer få träna de här 10 dagarna vi ska vara i Turkiet. Sen efter det kommer väl tränaren ta sitt beslut.
Ja, vilken relation har du med Carlos Queiroz som var den som ringde dig förra sommaren och ville ha med dig i landslaget?
Nej, jag har väl en bra relation med honom. Sån relation man ska ha med sin tränare kanske. lite svårt att jämföra honom med Graham, men Graham är så mycket mer nära spelarna och för han träffar oss varje dag också. Det kan vara lite svårt för Carlos, men jag tycker att vi är ganska bra och det är väl så som en spelare och tränare ska vara.
Vad kan vi förvänta oss av Virán som ju var med i VM i Brasilien också och då även hade Carlos Queiroz som tränare? Vad talar för att man kan göra lite mer avtryck denna gången?
Det är lite svårt att säga också, för jag tycker nästan att det är svårare grupp nu än vad det var förra gången med Spanien, Portugal och Marocko. Men det han har infört i laget är den här disciplinen i att vara så kollektivt, alltså hur ska jag förklara? Den defensiva styrkan, den är otroligt stark och det är det jag tror han har verkligen nött på. Den är att, vad var det, 8 matcher i rad utan att släppa in ett enda mål i kvalet, så det säger väl det mesta.
Du har ju spelat 6 landskamper. Vilken standard tycker du att Virán håller? Jag menar, de flesta av oss följer ju inte Virán på det sättet så nära.
Väldigt bra faktiskt, speciellt offensivt, och jag tycker att det är ju väldigt bra, många spelare som sticker ut när det gäller de här offensiva kvaliteterna. Och sen defensivt är ju bara också att alla krigar och det är väldigt passionerat. Men jag tycker att det håller en väldigt bra nivå faktiskt.
Du är ju född i Sverige och blev liksom, kom in sent. Hur är det för dig att komma till Irans landslag? För jag menar, även om du pratar språket så är du inte en av dem på samma sätt och har inte varit.
Nej, eftersom jag också född här i Europa så ses man på ett annorlunda sätt. Men när det gäller att komma dit till landslaget så har jag blivit väl omhändertagen av både spelarna och ledarna. Och jag trivs jättebra där. Sen allt annat är ett bonus när det gäller släktingar som blir glada och sånt för mig, så det är jag jätteglad över.
Hur var känslan när du skulle första gången vara med i Irans landslag? Du kände ju inte dem på det sättet.
Släktingarna?
Nej, jag tänker på alltså, spelarna. I spelarna, att komma med i laget.
Nej, innan jag kom med så var det till och med några från Irans landslag som spelade ute i Europa som skrev till mig att jag är väldigt välkommen och de ska ta hand om mig, och det var de äldre i laget. Så det var typ Ashkan, det var Hagigi och det var någon till jag glömt. I alla fall, de välkomnade mig på ett bra sätt och de sa vad jag ska tänka på, vad jag ska borde göra och inte göra. Och tänka på Irán.
Var det någon inkilning?
Nej, faktiskt inte.
Hur gick det till när du plötsligt blev aktuell för Irán? För jag menar, du hade ju spelat för Sverige.
Ja, jag hade spelat för Sverige i januari-turnén och det var nog... Ja, det var mitt första för svenska landslaget. Sen så i juli, innan vi skulle möta Galatasaray med ÖFK, så ringde tränaren för Irán. Och han berättade sina planer att han verkligen ville ha mig, men då sa att jag inte kan ta ett beslut just nu. Sen så väntade jag ända till september då jag gjorde mitt val och då fixade jag mitt pass och allting blev klart. Så det var då jag valde Irán.
Hur... Om man tänker sig att han ringer så gissar man att han ändå försöker sälja in att ja, men jag har sett dig, du är en bra spelare, du kommer få spela. Det är ju inte så att han ringer och säger det, är du kanske får komma med?
Nej, såklart så försöker han förklara hur bra det är att spela för Irán, men han försökte inte övertala mig på något sätt och han sa absolut inte att jag kommer få spela. Utan han sa att vi har ett bra lag, men att det kan bli ännu bättre ifall jag kommer och att jag ska hjälpa till laget på mitt sätt, men han har nog aldrig lovat mig att jag ska starta.
Vilken position är du, om du säger hur Irán spelar och var du spelar främst?
Det är väl lite som med ÖFK, jag vet inte riktigt vilken position jag har. Och det är samma med Irán, det kan vara på någon träning att jag är en av 3 mittfältare och samtidigt kan jag vara på alla positioner av de 3 anfallarna. Så det är som lite med ÖFK, men jag vet inte riktigt vilken position jag har.
Vad betyder det att Irán redan var VM-klart då?
De var inte VM-klara när de ringde mig. Utan när jag gjorde mitt beslut att välja eller ta Irán, så då var de VM-klara. Det är en stor betydelse, för det är väl en dröm för varje fotbollsspelare att få spela VM. Såklart kan det ha betytt mycket.
Ja, för man tänker att Irán var VM-klart och Sverige hade ändå en bit kvar om man står i det valet.
Ja, men när jag valde Irán så fanns inte Sverige med i bilden.
Nej. Så att du menar att VM-platsen var ingenting du vägde in?
Jo, när jag valde Iran såklart. Eller att jag kunde ju väntat med mitt beslut. Men att de var VM-klara, då, det är klart jag verkligen ville då, att spela för Iran.
Dina föräldrar kom ju från Iran och flydde därifrån. Vad sa de?
De ville faktiskt inte lägga sig in i detta beslutet, utan de sa vad jag än gör och väljer så kommer de stötta mig i mitt beslut.
Hur svårt var det?
Till den början så var det inte så svårt, utan det var ju det enda alternativet som fanns och jag ville verkligen spela för ett landslag. Så först var det inte så svårt.
Om man då ser att, jag menar, du har ju redan gjort mål även för Sverige. Du har gjort mål både för Iran och för Sverige. Ja. Och, hur resonerade du kring att det ändå fanns? Du hade ju ändå varit med i januari-turnén. Mm. Hur resonerade du kring det?
Ja, sen man var liten så har jag haft turen att kunna välja ifall jag vill spela för Iran eller Sverige. Så jag hade också turen att jag hade svenska landslagets tröja hemma och Irans landslagströja hemma. Som jag kunde ta på mig när jag ville. Och drömma om att jag ville spela för något av landslagen. Sen så tycker jag att jag gjorde det bra i svenska landslaget. Men jag måste ju respektera hans beslut. Han kan ju inte kalla mig ifall jag inte hans spelar typ. Sen så gjorde jag det bra i Allsvenskan och gjorde det bra i kvalen till Europa League. Och då hörde jag inget från svenska landslaget och då hörde jag bara från Irans landslag. Och samtidigt som de gav mig det här självförtroendet att de verkligen trodde på mig. Det var då som jag tog beslutet att välja Iran också.
Du var ju med i Abu Dhabi och spelade mot Slovakien. Eller du hoppade in både mot Elfenbenskusten och Slovakien. Och, och gjorde ju mål mot Slovakien. Och sen hör du alltså ingenting. Inte från någon.
Nej, det var bara på eller i januari-turnén. Då de berättade att de var nöjda och de kommer hålla kontakten. Men nej, ingenting. Det var efter jag hade gjort... Eller jag hade åkt till Iran och var på läktaren kvalmatchen mot Sydkorea och Syrien. När jag väl kom hem, det var då kontakten kom.
Ja, för de som inte vet så blev du sjuk på vägen till... det var väl så att du blev sjuk på vägen till. Och dessutom var det pappersarbete som inte riktigt funkade. Så du kunde inte spela.
Nej, exakt. Ja.
Och då vaknar plötsligt svenska landslagsledningen. Men det är inte Janne Andersson som ringer dig då?
Nej, det var Lasse Richt, men det var kanske säkert Janne Andersson som sa att han skulle ringa. Det har jag ingen koll på, men de ringde då i alla fall.
Hur reagerar du på det telefonsamtal?
Såklart blir man ju glad och chockad och det är en väldigt stor ära för mig. Men samtidigt så blev det en liten ilska eftersom pressen kom på mig för att jag hade redan gjort mitt val och de vill jag ska ändra mitt beslut för... Alltså, det är lite svårt att förklara eftersom du blir ju låst när du väl får spela. Och det kändes som att de ville jag skulle låsa mig för Sverige när jag är på väg att göra mitt val för Iran. Så det är lite svårt att förklara riktigt.
Men... Nej, jag tror i och för sig alla förstår att det är skitsvårt om man har valt ett och så försöker någon locka över en på andra sidan.
Ja, ja. Och såklart så blir det också så att det blir ännu svårare för jag är född och uppvuxen i Sverige och fått min utbildning och allt det här. Och såklart vill jag också spela för Sverige. Lika mycket som jag vill spela för Iran. Bara att jag hade redan gjort mitt val innan och det var med Iran.
Det var ett antal dagar innan du skulle lämna besked. Vem pratade du med då?
Först så pratade jag med Lasse Richt om att jag kommer behålla mitt val och jag vill stanna med Iran. Och jag tackar så mycket för chansen att kunna byta. Så fick Kinberg reda på detta.
Och, alltså Daniel Kinberg, ordförande.
Exakt, han fick reda på det dagen efter och han ville ha ett möte med mig och verkligen förklara. Han ville först höra min historia, varför och vad jag vill göra. Sen ville han ha ett beslut efter träningen. Och då sa jag till honom mitt beslut. Men han sa, alltså, han förstår att detta är lite för snabbt. Så han sa, vill du att jag ska ringa Sveriges ledning och säga att du kan kanske ha några dagar på dig att välja om ditt beslut eller välja vad du nu vill göra. Så sa jag, det kan du göra. Och då fick jag de här dagarna att verkligen...
Men egentligen hade du redan bestämt det?
Först hade jag bestämt mig, men sen fick jag dessa dagar att verkligen tänka ut och verkligen snacka med familjen, agenterna och vännerna. Vad som är bäst och vad de tycker och inte för att de gjorde något val för mig. Utan vill bara höra deras åsikter.
Hur låg Jag, vad tyckte olika?
Det var inte ens lönt att fråga familjen, för de bara sa, vad den tar så stöttar vi dig. Men hälften av mina vänner tyckte Sverige för karriärens skull, och hälften tyckte Iran för stolthetens skull, för att jag redan hade valt Iran. Och det var ändå roligt att få höra deras åsikter, men det var ändå mitt beslut i slutändan. Så.
Vad känner du kring hur Sverige hanterade, eller Sveriges fotbollsförbund och landslagsledning hanterade, att de kontaktade efter du redan hade gjort ditt val?
Jag vet faktiskt inte. Och jag vet inte ens hur man ska förbättra det, att sådana här situationer händer. För jag själv vill ju att hamna någon i min situation, såklart så vill jag att de ska välja Sverige. För att, jag vet inte hur jag ska förklara det. Man vill ju fortfarande Sveriges framgång. Och jag tycker och vet om att det finns väldigt många bra spelare här med utländsk bakgrund. Och såklart vill jag att de ska hjälpa Sverige till framgång. Istället för att göra ett sånt beslut som jag gjorde, fast jag säger inte att jag ångrar eller hade valt något annat. Jag är väldigt stolt över mitt beslut och jag kommer fortfarande behålla att jag valde Iran. Men att fixa så att såna här händelser inte händer.
Är det för svårt med det? För att jag menar, förbundet får ju väldigt mycket kritik. Det är ju, jag vet, det var radiojournalist som var uppe och träffade dig förra veckan, för han intervjuade även mig, någon från P1.
Vad sa de då?
Nej, han var lite kritisk.
Ja, just det. Ja exakt.
Och det har ju liksom, på något sätt blir det ju att man lägger skulden på Svenska fotbollförbundet, att det är de som inte hanterar det här.
Ja, men jag tycker inte man borde lägga skulden på spelaren. För att de får ju chansen att välja. Sen är det ju så att de kanske inte har fått den här uppmärksamheten som de förtjänar eller behöver. För jag tror att det räcker med ett samtal om att vi har koll på dig. Just nu är det inte tillräckligt bra, men vi tror du har potentialen att kunna spela för vårt landslag.
Vad tror du om man, jag menar, det är en rätt stor ledarstab Jan Andersson har. Vad tror du om man skulle ha fler ledare som hade haft en liknande bakgrund som kanske kunde förstå den problematiken?
Nej, det tror jag inte behövs. Det behövs bara en rätt ledare. Det spelar ingen roll vilken bakgrund han hon har, utan bara veta vad spelarna behöver för uppmärksamhet. För fotbollsspelare är egoister och man måste mata den här egoismen de har med att...
Så om de hade ringt dig lite under våren så hade du spelat för Sverige?
Finns väldigt stor risk för det.
Eller chans?
Ja, väldigt stor chans för det.
Ja, det var ju synd med tanke på att du kunde spela ett VM för Sverige då.
Ja, men sen vet man heller aldrig vad som hade hänt. Jag kanske hade tänkt annorlunda då också. Men det är svårt att säga, men jag tror det hade varit till Sveriges fördel i alla fall.
Hur var reaktionerna mot dig under den här tiden och efter beslutet?
Ja, min Instagram blev ju bombad av folk från Iran som såg mig som en hjälte. Att jag valde Iran framför Sverige. Och sen från svenskt håll så var det ju lite hat, mycket kärlek. Men det var väl att jag var väl en landsförrädare och en svikare och borde flytta från landet. Och massa sånt här, men det är väl från...
Hur tar du det?
Det är inga problem för mig, utan det är väl sånt som hör till, och det är väl många passionerade i Sverige också som vill uttrycka sig, och de får väl uttrycka sig på sitt sätt.
Här en veckan så togs ju truppen ut och ingen Kent Sema. Hur överraskad var du av att han inte fick plats?
Faktiskt så var jag jätteöverraskad, för jag tycker den spelare som... Han kan avgöra på egen hand, och det visar han ju. Det har han visat flera gånger för Östersund. Och såklart han och hela laget haft en jobbig säsongsinledning. Sen tycker jag att man kanske tar beslutet för mycket efter det och kanske glömmer det han har gjort och vad han kan göra. Så jag blev väldigt överraskad.
På något sätt i hela den här diskussionen så blir det ju nästan som att det är... Ja. Åt rasismhållet, att liksom att man väljer bort spelare med utländsk bakgrund. Hur ser du på det?
Nej, det vill jag inte tro, och jag hoppas inte att det är så. Men jag tror att man väljer det säkra kortet före det osäkra genom att ta någon äldre som är lite mer rutinerad, förrän det gamla man kanske inte litar på vet så mycket om.
Vad kan man lära sig av de här händelserna på något sätt, om man ser till förbundet och landslagsledning?
Ja, det är ju så svårt att säga också, för jag som spelare vet ju inte så mycket om det, men man kan inte läsa så mycket, eftersom om det nu går bra för Sverige och de har gjort det här säkra kortet att ta dem, kanske de här äldre, de lite mer rutinerade, då det är inte någonting man lär sig, utan då är det en stil man kör efter och det ger resultat, så varför skulle man ändra på det?
Om man nu tittar mot Rysslands VM, du nämnde det innan, ni har tuffa motståndare, Portugal, Europamästarna, Spanien och Marocko, som ju också är ett rätt tufft motstånd. Vad talar för att ni kan ta er vidare?
Ja, att det gick så bra i kvalet. Att vi var så stabila bakåt och samtidigt gjorde vi väldigt många mål framåt. Så ja, det är väl det som talar för oss, och vi får hoppas på att det går bra.
Om du nu kommer med och ställs mot, jag menar, Ronaldo är oerhört stjärnspäckat i Spanien, hur kan du tro att det är sant?
Nej, det kommer nog vara svårt att smälta när jag väl är där, vilket jag hoppas att jag är. Men det är bara gåshud när man väl tänker på det, att vara på samma plan som dessa spelarna. Dessa spelare man har haft som idoler som man var liten, och det kommer vara en fantastisk känsla.
Finns det en risk att man hamnar i ett för mycket idol och att man får för mycket respekt för dem?
Och glömmer matchen?
Ja.
Nej, det tror jag inte. Jag tror vi är tillräckligt proffsiga för att
kunna hantera det. Jag tänker på dig. Att du liksom...
Jag hoppas att jag också är tillräckligt proffsig för att kunna hantera det.
Och om man ser till, om ni går vidare, nu ska ni ju ta er förbi antingen då Spanien eller Portugal, det låter otroligt. Men om ni går vidare så har ni rätt lätt grupp. Det är ju, ni möter dem från Rysslands grupp som är lite svagare grupp, anses det ju.
Ja.
Har du tittat lite så på schemat?
Nej,
vad ni kan
inte,
möta?
Faktiskt inte. Jag är så glad över dessa lagen vi ska möta. Det är ju Spanien, Portugal och Marocko också. Det är ju också ett väldigt bra lag. Så jag är redan nöjd med de här lagen vi ska möta. Sen allt annat blir bara en bonus.
Vad tror du om Sverige?
Det är också en tuff grupp. Men jag tror de kan klara sig att gå vidare.
Ja, vi får se vem som går längst. Iran eller Sverige?
Ja.
Det är ju lite speciellt att representera Iran. Jag menar, det finns ju en politisk känslighet, märker man ju inte minst mellan USA och Iran och liknande, och inte minst i fotbollen där det emellanåt kvinnor har haft svårt att få titta på matcher och liknande. Hur ställer du dig till de frågorna som följer med?
Faktiskt ingenting. Såklart läser man det överallt, men mitt jobb är ändå att spela fotboll. Jag måste vinna matcher, jag ska träna så bra jag kan. Det här med politiken lämnar jag till politikerna, det är inte mitt jobb.
Det var ju ett par av spelarna som ju blev avstängda för att de i sitt klubblag inte ville, de spelar mot ett israeliskt klubblag i sitt vanliga klubblag. Hur kan det vara så?
Ja, det finns ju vissa lagar och regler vad man får och inte göra. Men jag tycker att när du väl spelar för en klubb så har du din skyldighet att var på varje träning, var på varje match och vinna för laget, så det var väl lite synd.
Vad tror du Iran hade sagt om kultursatsningarna i Östersund som är ju med HBTQ och liknande?
Ja, det har faktiskt ingen aning om vad de hade sagt.
Du kanske inte ska upplysa dem?
Nej, kanske inte.
Då får vi hoppas att det går som planerat med VM-läget med Iran, så att vi får se det i Ryssland.
Förhoppningsvis.
Och sen ute i Europa.
Det hoppas jag.
Stort tack för att du
tack
tog dig tid.
Tack så mycket.
Det återstår ju att se om Saman Ghoddos tar en av de 23 platserna i Irans VM-trupp. Han är på läger just nu i Turkiet och hoppas få följa med till Ryssland. Och det hoppas väl vi också på, eftersom vi vill ha någon allsvensk spelare med i VM. Nästa vecka har vi besök av Marcus Albeck, spelaragent, som talar om betydelse av ett VM-slutspel. Han vet, han har varit spelare själv och skrivit kontrakt med klubb inför ett VM.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.